Jag har fått besked. Mm. Jag är gravid.
Du är gravid.
Ja. Och när döm om min förvåning då jag inte haft en livmoder på 10 år.
Eller är du dräktig?
Nej, men jag är så skendräktig. Snudd så att mjölken börjar spruta. För jag googlar och köper prylar och så vidare. Doris är på intåg i mitt liv.
Ja, det är fascinerande.
Så jag kan,
hur långt är det kvar då?
Ja, hur långt är jag igång än? Ja, jag är ju vecka 28 plus någonting. Nej, men alltså i mitten av mars så åker jag hämta Doris.
Ja, det är så roligt.
Alltså jag är så taggad. Jag ber här med om ursäkt för du vet det här löjliga på grund av att jag lyssnar inte på något, tänker inte på något annat. Så. Doris!
Innebär det här slutet Doris för podden?
Ja. Ja. Så det här är mitt sista avsnitt.
Vi tackar.
Sen tar jag
vi tackar.
Vi tackar Lena för den här tiden.
Ja, tack för god match.
Ja.
Nej, Doris kommer vara med. Kommer vara här.
Perfekt.
Var med.
Mm. Härligt!
Ja! Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med
mig, Anna Jinghede
och Lena Ljungdahl.
Och idag mig, Lina Evers.
Ja!
Yeah!
Ja! Lina med oss!
Första gästen i podden.
Ja, det är stort.
Och då tänker ni, vem är Lina? Vad är hon expert på?
Ha?
Absolut ingenting.
Jag tror jag inte ett ögonblick
vi hade innan jul en tävling. För att vi ville bidra till Musikhjälpen. Så vi la ut på Instagram, snälla, önska låtar i Musikhjälpen. Skicka oss bevis på att ni har skänkt pengar. Och vi kommer att köra en lottodragning. Och den som vinner kommer vara med i ett poddavsnitt, kommer vara med oss på jobb och kommer att följa med oss till Acast och kika där.
Mm.
Och nu sitter hon här.
Ja, äntligen.
Är här.
Det är
hej
så
Lina.
Roligt.
Hej.
Välkommen.
Tack.
Hur taggad och peppad är du?
Jag har varit så taggad. Jag har ju gått och längtat hela veckan.
Ah.
Ja, vi med.
Vi också. Ah. Verkligen. Du kommer inte från Stockholm?
Nej, det gör jag inte. Jag kommer från Östersund,
Östersund
i Jämtland.
Ah.
Ja. Närmare bestämt en liten by utanför Östersund.
Nice! Och nu har du flygit ner till Stockholm.
Och nu är jag här.
Ja,
ja, otroligt roligt.
Vi är så glada för det.
Ja,
jag
och
också.
Jag tror faktiskt att några personer kanske är lite avundsjuka på dig.
Ja, jag har fått höra det.
Ja. Vad kul. Tycker dina polare?
Ja, men de är ju väldigt avundsjuka.
Mm. Ja. Roligt! Jag hoppas att du tvingar dem att lyssna på podden.
Ja, och sen
ja
kan
men
vi...
gud, jag har ju tipsat vitt och brett om det här.
Ja.
Och när jag fick reda på det här så är jag verkligen pusha.
Ja.
Ja.
Ja, underbart. Mm, vi kommer underbart ju ha fler tävlingar framöver.
Så det kommer
att,
vi ha.
Det är ju jätteroligt för oss också att få in lite nytt fräscht blod emellanåt. Eller en ny fräsch röst.
Ja.
Kanske snarare.
Absolut. Innan vi går in på veckans ämne, för du har fått välja ämne den här veckan, så har jag faktiskt fått en del återkoppling från spanavsnittet.
Mm-hmm.
Så att jag tänkte faktiskt sno en liten stund och belysa några grejer.
Varsågod.
Några frågor som jag fick. Är alla spanare poliser? Svar nej. Det finns privatspanare. Du var ju lite inne på det. Jag vet företag, vet myndighet, vet alla olika typer av spanare. Mm. Det som är att de har ju inga som helst polisiära befogenheter.
Nej.
Utan de får ju gå på det oreglerade.
Mm.
Det vill säga det som alla får göra.
Mm.
Så länge du inte... Det finns ju brott när du kränker personer och deras rätt till olika saker.
Ja, absolut.
Så att det finns spanare som inte är poliser.
Mm.
Sen har jag fått en programpitch.
Oj, vad roligt.
Det är någon som vill se
oss. Du ska göra hund-tv.
Nej, Doris
television.
Doris TV. Nej, någon som vill se ett program där vanliga personer får spana på andra personer utifrån sina fördomar, klä sig som en spanare och få liksom uppdrag av mig.
Ja, men alltså det här är så roligt.
Är faktiskt ganska
du
roligt.
Du måste fasen pitcha den här idén på riktigt, Lena.
Ganska roligt att bara plocka så här. Men man får anmäla sig, ni ska spana, hitta personer och de kanske ska komma med uppdrag och sen så får ju då de personer ska spana på göra vissa saker så att de ska röra sig, göra vissa saker och sen ska de utifrån eget huvud lägga upp en plan, hur ska du lösa det här?
Och de ska ganska lyckas roligt med det här uppdraget då liksom för att vinna en
ganska
summa pengar
roligt,
eller
faktiskt
vad det nu kan vara. Ja, jättekul.
Sen så kom den här frågan, hur gick det med mördaren i skogen?
Mm. Ja, du refererar då till...
Nina nickar, ja, eller Nina nickar.
Det har jag funderat på.
Ja.
Ja, och du får väl då kanske ta tillbaka lyssnarna till det här caset lite grann.
Ja, jag sprang runt i skogen och förföljde en potentiell mördare. Eller någon som vi i princip visste hade mördat några personer. Och jag ville att han skulle ta mig till sin vapengömma. Mm. Och där spanade jag på honom. Mm. Det kan jag höra i spanavsnittet om hur. Och hur gick det då? Ja, där och då så var det ingen vapengömma. Så att han gick helt enkelt tillbaka och drog därifrån. Betedde sig jättemärkligt. Men han greps strax därefter och vapen hittades.
Ja.
Och han är där han ska vara.
Och Buster då?
Hittade jag Buster? Nej, inte den gången heller.
Jävla hund.
Och springa iväg.
Knasig kärring där ute.
Min mamma hade lyssnat på spanavsnittet och bara, men Lena, hur, tänk om han hör, han kommer mörda dig.
Ja, nej, man lyssnar på podden.
Vi kan konstatera att det kommer han inte göra. Så kan vi säga.
Så, vi lämnar det där.
Och sen så fick jag en fråga om hur jag jobbade geografiskt med spaning. Mm. Och det kan jag bara snabbt belysa. Det finns spanare som jobbar lokalt, väldigt lokalt. Sen finns det de som jobbar regionalt, och där var jag. Mm. Och i mitt fall så jobbar jag över hela Stockholms län. Och även utanför, om de vi spanade på såklart åkte iväg. Men då har man liksom ärenden som är regionala, Storstockholm i det här fallet. Och sen finns det spanare som jobbar nationellt, som har liksom från längst upp till längst ner som arbetsområde.
Just
det. Och jag var i det regionala skiktet.
Mm.
Och sista roliga frågan är, hur skulle det vara att spana på någon som är otrogen om den personen är spanare?
Oj.
Mitt svar är så här, ja, det skulle vara ganska utmanande.
Ja, verkligen.
Men jag hade klarat det.
Tror du det?
Ja, det är en hint till min man.
Jaha, Lina.
Ja, jag har funderat på det där.
Mm.
Du har jobbat som spanare
länge. Ja.
Skulle du kunna gå på stan och peka ut
andra spanare?
Ja, andra spanare.
Bra fråga.
Jättebra fråga. Ja, det skulle jag nog, för att man gör ju vissa val. Mm. Så ibland så ser jag faktiskt personer, mycket kopplat till bilkörning. Mm. Tänker jag så att det där är en spanare som beter sig på ett ganska märkligt sätt.
Mm.
Inte märkligt kanske sett från de kriminella synpunkt, men jag kan se att det där är en person som gör vissa val i hur man går och kör bil och sådär. Så jag kan, men jag har inte fått det bekräftat. Men jag tror att jag kanske skulle ha lättare än vad ni skulle ha.
Ja, definitivt.
Garanterat.
Och så fick jag också en fråga. Men gud, du som är spanare, nu är du på Instagram och du är tv och sådär. Skulle du kunna gå tillbaka till polisen och bli spanare igen? Mm. En jätteintressant fråga.
Mm, verkligen.
Och jag skulle säga att svaret är ja.
Mm.
Det skulle jag kunna.
Ja, men det kanske är ännu mer otippat då att du ska ut och spana.
Nej, men det är ingen som känner igen mig. Det är en arbetsmetod.
Mm, ja, det är en metod,
ja. Svaret är ja, faktiskt. Mm. Nu, Lina, ska du ta och avslöja vilket ämne du har valt?
Ja, vi ska ju köra lite förhörstekniker, vittnespsykologi.
Mm. Vad var det som gjorde att du valde det?
Oh, men jag tycker sånt är så himla intressant. Och jag tycker om att veta hur hjärnan funkar i olika situationer.
Mm.
Hur man kan vinkla och hur man kan få fram liksom bortträngda minnen. Och, Ja, men lite sånt där.
Och en utsaga kanske, alltså en beskrivning som är trovärdig och som håller ihop.
Ja,
liksom.
Precis. Ja, och men hur man som kanske förhörsledare ska ställa rätt frågor för att faktiskt få fram det man vill få fram.
Och då ska jag ju börja med att säga att det finns ju personer inom polisen som har det som expertområde.
Mm.
Alltså som enkom jobbar med förhörslederi. Det har ju varken du eller jag gjort. Däremot så har vi ju båda haft en enormt stor mängd förhör och hört vittnen och varit vittnen och vittnat själva, så att vi kommer angripa det här ämnet utifrån vår bakgrund och sen har vi då såklart också liksom faktakunskap i ämnet.
Och det bör väl också nämnas att det här som du efterlyser, Lina, det inryms i ett ämnesområde som man brukar benämna vittnespsykologi eller rättspsykologi. Och det har hänt ganska mycket när det gäller förståelsen kring förhörsmetoder och förhörstekniker och det här kognitiva liksom, betydelsen av ja, men att beskriva en händelse och hur man ska så att säga, bemöta och hantera förhörssituationen för att få ut en så fyllig och så detaljrik och sammanhängande historia som möjligt.
Och rätt.
Och rätt historia. Mm. Och det här har liksom mer och mer uppmärksammats som ett viktigt ämnesområde för det polisiära. Förr så har det nog varit mer eller mindre att man har jobbat mer kanske erfarenhetsbaserat och utifrån vad man tror fungerar bra. Men nu lutar man sig ju väldigt mycket mot forskning och vetenskap kring hur människans minnesfunktioner fungerar, hur vi reagerar under stress och press och så vidare.
Ja, och sen så har vi ju både rättspsykologin och vittnespsykologins kusin och det är ju polispsykologi. Nej, men det finns
det
ju många
vitamin.
Ja. Nej, men liksom att man beteendevetenskapligt studerar hur gärningspersoner, offer, misstänkta mål, poliser, jurister, deras del i rättssamhället och den psykologiska liksom aspekterna kring det. Och det här är inget nytt.
Nej.
Det är inget nytt.
Nej, det är inget nytt.
Och Sverige är inte först.
Nej, definitivt
inte. De är inte,
inte
bäst i klassen.
Och vi sneglar ju mycket på andra länder som har kommit längre. Och man kan väl också säga att det finns ju lite olika syn på det här i olika delar av världen. Alltså vilka metoder man ska använda och vilka metoder man får använda enligt lagen helt enkelt. Har du varit vittne någon gång, Lina? Till ett brott?
Ja, inte vittne i rättegång så. Nej. Men jag har pratat med en polis, det var när jag var ganska liten, vi hade en fotbollsträning. Och så var det några som hade rånat en mack i närheten. Såg vi de här killarna springa in i skogen. Tyckte det var lite konstigt sådär. Och så ringer de hem till mig sen och vill ju höra vad jag har sett. Varpå jag blir så här. Ja, men de var två. Nej, jag kanske var nej, men de var nog två. Och de hade någon väska kanske. Nej, de hade någon kartong. Det var katastrof. Och så hör ju polisen och andra änden så här. Ja, men vi hör av oss om det är någon mer.
Om du kan hjälpa till ytterligare.
De hörde inte av sig.
Men alltså Lina, tror du det är ovanligt att man reagerar så?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Kanske, alltså, särskilt inte om man inte liksom är med på det. Om man inte vet vad man ska kolla efter.
Precis.
För det där var ju något som vi såg och tänkte konstigt. Och sen skulle de veta allt. Liksom.
Men exakt, någonting som hände perifert som inte ditt fokus var riktat mot. Och då är det ju fullt naturligt att man inte heller kan återge liksom, det här scenariot detaljrikt och exakt.
Så att ja, och då kommer man in på nästa. Nu pratar vi minnespsykologi. Alltså vad är det som gör man ser fel, man hör fel, man uppfattar fel, man minns fel? Du fyller i luckor, du försöker lista ut vad förväntar de sig av mig. Ja. Det är så himla mycket som ska gå fel. Det finns ett citat som säger att sanningen är en sällsyn gäst i rättssalarna. För att det är ju så att det är så himla olika. Det har gått en tid emellan. Du var kanske stressad när du såg det. Eller så var du stressad när du fick frågan. Det är så mycket som påverkar hur sann och fullständig din berättelse faktiskt blir.
Ja, man kan ju ta det där ännu ett steg längre. Så här, till mer filosofiskt plan. Vad är en sanning? Liksom? Det är ju egentligen en spegling av din upplevelse av en händelse. Jaha, vittnespsykologi. Ja. Och det här, lär man sig det här på polisutbildningen?
Jag tycker inte det.
Nej, det är för lite.
Jag tycker att det är för lite. Alltså, vikten av att kunna de här delarna och vikten av att veta vad viktig min roll som polis är i det här så att jag inte färgar dig. Så att inte jag ger dig hintar eller sådär.
För påverkar
dig. Ja, för då blir ju din berättelse inte så mycket värd.
Nej.
Samtidigt som man med liksom en kognitiv metod ska försöka få dig att minnas så mycket som möjligt. Och det är ju en metod. Istället för att liksom bar personen på något som första fråga, för det är det enda jag vill veta, så kan jag sätta dig liksom, berätta fritt om den här dagen. Vad gjorde du? Vad hade du på dig? Vad var det för väder? För då ser man liksom minnespsykologiskt att jag öppnar upp din egen liksom, minnesbank. För det lagras ju på lite olika sätt upp i huvudet och man vill komma åt så mycket som möjligt. Och när du då har placerat dig själv och du kommer ihåg att fåglarna kvittrar, att du frös om fötterna och så vidare, så är det också kanske lite lättare att komma fram till rätt liksom, information. Och den kunskapen, jag menar, hade du det på polisutbildningen?
Nej, men alltså, det var ju väldigt lite som uppehöll sig där kring det här med hur man bör hålla ett förhör.
Mm.
Vad man ska tänka på.
Mm.
Så det är lite så här learning by doing, men det är ju samtidigt är det så otroligt viktigt att man är bekväm och bekant med de här principerna, både liksom i en yttre funktion, polisiär funktion, men också i en inre.
Mm.
Jag tror att utbildningsplanen och så är förändrad. Man lägger kanske mer vikt vid den nu än när jag gick på polishögskolan. Men det är ju oerhört viktigt.
Ja, och varför glömde du där då? Där när de ringde? Hur lång tid var det mellan du såg det och polisen ringde dig?
Oh, det kanske var 2-3 timmar.
Ja, det är samma dag.
Det var, ja, det var samma dag. Det var som senare på kvällen bara.
För man säger att minnet är rekonstruktivt. Det betyder att det ändras hela tiden.
Ja.
Det är inte liksom från att du kodar in ditt minne till att du ska återge det så har saker och ting ändrats. Och då är det antingen att du glömmer bort, att det liksom minnet bleks.
Mm.
Det är svårare att återberätta någonting i detalj nu som hände 10 år sedan. Men också att du blandar ihop saker. Du kommer liksom uppleva och känna och se nya saker som du kommer blanda in i din berättelse.
Ja, och det här, precis. Jag hade ju pratat lite om det där fram till att de ringde och det ändrade säkert från... från första gången.
Ja, utifrån vad folk svarade dig och ställde för frågor och sådär.
Ja.
Och det där handlar ju om en enkel, liksom, eller en väldigt basal princip om hur hjärnan fungerar.
Mm.
Att hjärnan vill gärna knyta ihop små, små fragment till en hel berättelse, så att säga. Och då adderas ju information som man kan ha fått utifrån eller som man själv kan ha konstruerat.
Mm.
Och det sker ju omedvetet. Så att, och det måste man ju också förstå när man förhör en person. Att det kan mycket väl vara så att om man har berättat en historia flera gånger eller fått detaljer berättat för sig, att man själv kan plocka upp och förändra ursprungshistorien fast man egentligen inte vill det. Alltså
nej,
att det sker omedvetet.
Ja.
Melina, du hade ju några specifika frågor som du ville få besvarade.
Mm.
Jag tänkte, ska vi beta av dem?
Ja, hittas. Vi är beredda.
Ja. Ja, men jag tänkte så här, jag jobbar mycket med barn senaste åren. Och vet att de är ju experter på att dölja.
På att ljuga.
Och, ja. Nej, alltså det där är som en sanning med modifikation. Alltså man ser ju ofta när ett barn ljuger. Mm. Men är de...
Hur ser du det?
Oh, ja, men det tror jag beror på hur man... Alltså man lär känna dem också.
Mm.
Man ser ju att de står och kollar ner i marken.
Mm.
De, på tonfall och allting.
Mm.
Och då kan man ju leka vidare på det. Men jag tänker om de är utsatta hemma till exempel.
Mm.
Om det är något som händer så är de ju alltså, experter på att dölja det och undanhålla det.
Mm.
Så jag tänkte lite på det här... Om det blir, om man kommer till det punkt att man ska ta in ett barn på förhör, hur ska man gå tillväga då för att få fram det man vill veta? Jag tänker, de är ju oftast väldigt lojala mot sina föräldrar, om det nu är de som utsätter.
Alltså, det där är ju jättekänsligt.
Mm.
Och därför har polisen särskilda metoder för att hantera det här.
Mm.
Det finns ju någonting som vi kallar för barnahus. Det finns ungefär 30 stycken.
Mm.
Stockholms barnahuset, det är faktiskt störst i Europa.
Mm.
Där är det jättekänsligt att det är bara personer som är specialutbildade på barnförhör. Och det är extra viktigt att man inte ställer ledande frågor.
Ja, precis.
Man får absolut inte påverka deras berättelse.
Nej, precis. Nej, men,
och det här handlar ju om att alltså, dels så beror det ju på barnets utvecklingsnivå. Både liksom intellektuellt och emotionellt. Barn har ju till exempel en helt annan tidsuppfattning än vad en vuxen har. Och förmågan liksom att uppfatta så här, en kronologi kring händelser och skeenden är ju väldigt begränsad om man jämför med en vuxen. Man brukar säga att det är inte förrän i 4-5 års åldern som ett barn kan liksom begreppsmässigt förstå och återge en händelse mer liksom korrekt så där som en vuxen kan göra. Så därför så krävs ju en speciell metodik.
Mm. Jag ringde faktiskt till Nina Rung, en kompis, som har jobbat med det här. Och liksom frågade henne, ge mig dina absoluta bästa av. Och då berättade hon lite om hur det funkar på barnahus. Alla förhör spelas in. Det är endast barnet och förhörsledaren som sitter i rummet. I rummet bredvid, där kan det sitta hur många som helst. Utredare, kanske några kollegor, kanske SOS, åklagaren kan vara där, målsägandebiträde. Det finns ju särskild företrädare för barn. För att barnet ska ha en sån lugn och opåverkad miljö som möjligt. Sverige är faktiskt lite unika för att här kan polisen åka till ditt jobb, för du jobbar ju på förskola, va?
Ja.
Så skulle polisen kunna åka till förskolan och hämta barnet utan föräldrars kännedom om det. Bara för att de ska kunna hålla ett förhör utan att barnet har blivit påverkad av någon.
Precis.
Och sen så när förhöret är gjort och inspelat så är det liksom en grupp som tittar på det här förhöret och man ger feedback. Och så sa Nina, det är bra för barn att berätta. Så alla föräldrar som sitter och känner så här, nu har mitt barn kanske blivit utsatt för ett brott. Och sen ska de behöva uppleva det en gång till. Och då vill hon skicka, det är bra för barn att berätta.
Men
det är en extremt fin miljö på de här barnen.
Jag skulle säga, det förutsätter ju att det finns liksom en miljö runt omkring som kan fånga upp och hjälpa barnet om det skulle behövas, om man upplever att barnet är liksom traumatiserat. Och sen får man ju också tänka på utformningen av miljön, att den känns trygg och lugn och fin. Och hur länge man håller förhör. Ett barn orkar inte liksom hålla fokus lika länge som en vuxen till exempel. Så man måste liksom hela tiden anpassa situationen till barnets behov och möjligheter faktiskt.
Fick du svar på din fråga?
Ja,
ja, bra,
bra fråga.
Vi klarar första. Svettig.
Ja, och jag tänker att då blir väl en snygg övergång den här att till din första fråga där som jag vet att du hade, Lina.
Ja. Förhörstekniker.
Ja.
Ja, precis.
Alltså vilka olika typer av förhörstekniker det finns.
Ja. Vi fick vanligaste.
Ja, vi fick ju en i livepodden här. Vad säger ni om good cop, bad cop? Ja. Har du använt den, Anna?
Nej, inte uttryckligen.
Nej.
Men jag vet ju erfarenhetsmässigt när man jobbade ute ibland så där att jag är nog väldigt generellt liksom försöker med en inkännande metod och blir oftast mest framgångsrik med den. Och det där tror jag har att göra med att jag har jobbat nära patienter och sådär och är van att liksom bemöta kanske människor på ett visst sätt. Men sen finns det, och det handlar ju om tålamod, så att vissa har varit med om det här att patrullkollegans tålamod liksom börjar tryta och den växlar upp i ett lite mer kanske forcerat, aggressivt, så här betonat uttryck. Och det har ibland hjälpt och har ibland skälpt.
Gunvald Larsson-metoden. Jag slår ditt huvud hårt mot handfatet lite snabbt. Nej, men jag skulle säga att du ligger bra till, evidensbaserat. Det är inte särskilt framgångsrikt med den här konfrontativa nu ska du erkänna metoden. För det har visat sig att det är inte då man får fram mest information.
Nej.
Det finns faktiskt risk istället för att man får ett falskt erkännande. Och det vet vi ju.
Det kan skapa stora problem.
Det kan skapa stora problem. Å andra sidan är det inte särskilt superframgångsrik att det blir för mycket den här kompismetoden.
Nej.
Att man blir lite lätt manipulativ. För då kommer man få massa svar som ändå kommer tas tillbaka senare.
Ja, just det.
Så att vara neutral, att man möter dem med, liksom, med intresse, någon form av känsla för empati, att jag förstår. Jag accepterar inte, man behöver inte lägga någon värdering i det. Men i den här miljön så kommer du inte känna av att jag har dömt dig på förhand. För i Sverige har vi någonting som vi kallar för oskuldspresumtion. Det vill säga fram tills dess att du är dömd så är du inte skyldig.
Nej.
Precis.
Och det är det man måste jobba ifrån. Hade du varit bra på att hålla ett förhör med en person som är misstänkt för att ha våldtagit en större mängd med barn? Hade du varit bra på det, Anna, i den situationen? På att dölja dina egna?
Jag har ju varit i liknande situationer. Alltså jag har ju mött misstänkta för såna här brott. Där jag har behövt utföra kriminaltekniska åtgärder. Jag har även mött dem i förhörssituation, men mer sällan. Och jag har till och med tagit tandavtryck på liksom personer som utsatt sina barn för de mest bestialiska saker.
Biter de?
Som en del i mycket större och mer allvarlig brottslighet eller gärningar.
Är du som mest varsam i hanteringen av personens käkar då?
Så här, jag kan hantera det. Jag är professionell. Jag är lika professionell i den situationen som i alla andra egentligen, skulle jag vilja säga. Men inom mig så har jag ju ändå tankar om liksom vad jag kanske ibland skulle vilja göra.
Det krävs mer av det helt enkelt.
Det krävs för att mer hantera av det. Absolut, absolut, det gör det ju. Så är det. Men jag är väldigt, det där är en viktig princip för mig faktiskt. Att ändå och det handlar ju om den här oskuldspresumtionen faktiskt. Att faktiskt bemöta alla ändå med respekt och professionalism.
Och att skilja handling från person. Ja. Mm. Men om jag ska rannsaka mig själv, ibland tycker jag att det är jävligt svårt.
Ja, men visst är det
ibland
svårt.
Känner jag så här, undrar om du ens har rätt att andas egentligen. Mm. Men för att jag ska vara framgångsrik i det här förhöret, vi vill ju ha fram information. Mm. Det kommer inte komma något gott ur att personen plockar upp den känslan av mig. Och i den pusselbiten i rättsapparaten så är det ganska ointressant vad jag personligen tycker. Mm. Men det är svårt, det ska jag säga.
Det ställer stora krav på
den här good cup, bad cup, för det finns ju massa förhörstekniker. Mm. Det finns ju liksom att snabbt lägga fram alla bevis. Att hålla inne på det och låta personen ljuga in sig för att sen komma med bevis. Man kan vara informationssamlande. Den här kognitiva metoden att jag kan be dig. Överlag så vill man gärna att du får berätta fritt. Mm. Om vi ska spalta upp det lite. Så här, först be dig berätta fritt. Sen kan jag ställa öppna frågor för att liksom leda in dig mer. Sen kan jag eventuellt ställa några ganska ledande, inte ledande men detaljrika frågor.
Gå ner mer på detaljnivå, ja.
Och sen kan jag be dig liksom beskriv det igen kronologiskt. Beskriv gärna baklänges. Ja. Baklänges kronologiskt. Vi kommer komma in på det. Ja. Och sen så är den här good cup, bad cup. Jag hittade ett jätteroligt citat i en bok. Vi kan ge lite boktips på det här avsnittet.
Vi
har
absolut
jättemycket bra information. Men då var det så här, då hade någon sagt så här, alltså en misstänkt i försituation. Ah, jag fattar. Ni kör good cup, bad cup, eller hur? Och då hade polisen svarat så här, ja, fast vi är lite underbemannade idag. Så om jag ger dig en cigarett, kan du tänka att själv slå in tänderna på dig själv?
Ja, precis. Det finns
fantastiskt om man målar upp den situationen framför sig.
Ja, eller tyvärr, idag blev det bara två bad cups.
Alltså tyvärr, de goda, de hade man vabbat.
Nej, men man kan väl säga att det som slår mig är ju att när man ska höra människor som är, så för det är ju så här att vissa är ju, eller man är mer eller mindre benägen att prata om en händelse, och särskilt då man är misstänkt för brott. Och man är mer eller mindre intellektuellt beskaffad och kanske mer eller mindre manipulativ i sitt sätt. Så vissa, alltså personer man ska förhöra när det rör liksom kanske då grova brott, det är ju väldigt utmanande och kräver skickliga förhörsledare, och det kräver en strategi.
Ja.
Typ hur bör vi bäst lägga upp våran förhörsteknik i just det här fallet? Mm. Och då kan det handla om att man klickar, alltså den man ska förhöra klickar med en förhörsledare, men det funkar inte alls med en annan. Så att man måste liksom hela tiden
prestigelöshet
ha
där. Prestigelöshet. Jag har lämnat rum.
Ja,
jag har lämnat rum och bara vi bryter här, och så har jag gått ut och bara, någon får ta över. Jag kommer inte nå komma i mål längre på det här. Nej. För att det har, antingen så låg jag och brottades med personen strax innan, då är det dumt att jag överhuvudtaget håller förhöret, men ibland har man ingen val. Men att kunna säga så här, nej, det här kommer inte bli effektivt, kan någon annan ta över. Jag ringde återigen, jag ringer ju alltid. Ja, jag vill ju ha mer källa.
Du som inte ens tycker om att prata i telefon.
Nej, jag vet
inte vad WhatsApp.
Jag tar den för laget. Jag sätter in på gruppkontot, för jag plockar ut därifrån lika ofta. Nej, men jag ringde till Kristin, vår kompis från Tjuvopolis. Förhörsproffset.
För övrigt en grym förhörsledare.
Det tyckte jag var så kul att kolla på. Och jag satt ju med hakan ner till golvet typ. Och tänkte, jag skulle ha lagt mig platt på en gång.
Jag med.
Alltså jag hade ju erkänt allt jag någonsin gjort i mitt liv.
Men det är kul också att höra, för vi pratade ju med alla som var med i scenen efteråt. Vad kul att höra hur de upplevde, för de hade ju gått in själva med en strategi. Och liksom, jag har den här storyn, kör så. Och så sitter då Kristin och Therese där. som är badass.
Ja.
De kan vara
blicken.
Både good cup och bad cup.
Monica.
Ja, och Monica. Mm.
Oleda.
Alltså bara blicken.
Mm. Ja. Och då när de säger, ja men då jag la liksom en story som ligger ganska nära sanning, för allt som kommer ut är inte lögn.
Nej, nej.
De är ju ganska duktiga på att ge information men försöka plocka ut sig själv ur själva brottet. Det är det som är grejen. Mm. Men misstänkta vet ju inte vad polisen vet. Och där börjar det bli jobbigt.
Ja.
Jag vet inte vad du sitter med information. Så om jag ska lägga en story som plockar ur mig själv ur den brottsliga handlingen men går ihop med det du har i bevis mot mig, vilket jag inte vet än.
Mm.
Och då sitter de och så händer det grejer.
Mm.
Jag ringde till Kristin och så sa jag, ge mig dina topp 5 för ett bra förhör.
Mm.
Hur lyckas du med ett förhör? Oj, oj, oj. Kan jag ge en topp 100, sa hon då? Nej, du får ringa ner till 5.
Ja.
1, och då var du inne på det du sa, Anna. Förberedelserna, det är ju A och O.
Mm.
Var påläst om brottet. Var gärna på brottsplatsen så att du själv har sett det.
Mm.
Så, och en strategi för förhöret. Vad behöver vi komma fram till? Det måste ju till en formalia. Jag måste kanske underrätta dig om misstanke om ett brott. Du ska ha rätt till försvar. Det är väldigt mycket juridiskt habrovink.
Mm.
Och sen sånt. 2. Sen börjar jag ställa öppna frågor. Jag börjar mina frågor med, kan du berätta? Kan du förklara? Och då sa hon så här, det är inte sällan att jag får information som jag inte har bett om.
Nej,
precis. Nej, precis.
Alltså jag vet ju inte vad du... Så att försöka vara så bred som möjligt så kommer det komma information som hon då huckar på, som man säger. Jag skriver ner det. Okej, det där kan jag liksom ta sen.
Ja, man säger någonting som man tror ska kunna hjälpa en.
Exakt.
Men hon har inte frågat om det.
Nej, exakt.
Nej, precis.
Mm. Och så sa hon, ljug aldrig för en misstänkte.
Mm.
Alltså, det här kan vara en person som man ska hålla flertalet förhör med. Jag hade ju ett ärende där vi höll sammanlagt 90 förhör med 5 personer. Det blir väldigt relationsbaserat.
Mm.
Och om du ljuger, inte håller vad du lovar, de märker så här, det blir inte bra.
Nej, det är inte...
Det kommer skina igenom, personen kommer känna sig dömd på förhand och du kommer inte få ut information. Mm. Punkt 4 då, det har vi också varit inne på. Gör skillnad på person och handling.
Mm.
Kan du inte det? Det kommer också visa sig igenom och personen kommer inte ge dig så mycket som du vill ha. Och sen så 5, då kunde hon ha skrivit mental spänstig. Hon sa så här, ha en plan med förhöret, men var lyhörd och var hela tiden beredd att anpassa dig till det som sker i förhöret.
Just det.
För det kan ta ett helt sidospår som kanske du måste slå på volley och ta det då istället. För att ta ditt egen agenda nästa förhör eller nästa.
Och de där 5 punkterna skulle ju kunna sammanfattas i den, väl säger jag idag, vanligaste förhörsmetoden.
Mm.
Alltså PIS-modellen.
Ja.
Som där PIS står för, eller där P står för plan and prepare.
Mm.
Och det är precis det där du nämner.
Mm.
Och sen har du engage och explain på E. Och A är account and challenge.
Mm.
Och sen har du C, då är det closure. Och sen har du evaluation. Så att du måste liksom utvärdera hur det här gick och vad du eventuellt behöver ändra på till framtiden.
Ja, men ja, exakt. Det finns ju lite olika. Ja, det kan man se i litteraturen att Norgepolisen jobbar efter en modell och UK jobbar efter en modell och sådär. Men det är som du sa, när man tittar ju åt höger och vänster och försöker komma på någonting som är generellt och framförallt evidensbaserat.
Ja, men exakt.
Jag vill säga någonting om tolkförhör.
Ja. Mm.
För det är ju faktiskt en metod och teknik.
Mm.
Och det är svårt som fan.
Det är verkligen.
Och jag som hållit på med gränsöverskridande, alltså smugglingsbrott.
Mm.
Det är ju nästan alla förhör är ju tolkförhör.
Mm.
Och det förstör så himla mycket.
Mm.
För att om jag sitter med dig tvärs över, då jag kan läsa dina emotioner, jag kan känna så här, nej men nu får jag trycka till lite eller nu får du förklara. Men sitter en tredje person i rummet som blir så oerhört viktig.
Mm.
Och har man en duktig, vi hade en duktig tolk, hon var helt underbar. För att om jag då sa så här, nej men det där stämmer ju inte, du vet, man blir lite sur, för det är inget fel att bli det.
Nej, nej.
Då speglar hon det. Hon var som en hon blev som en vålnad. Så att hon tryckte på likadant och sen så kanske han grät och då var det nästan så att hon grät svaret till mig. Så att jag tänkte inte på att hon var i rummet. Men sen har man riktigt, riktigt dåliga tolkar. Och då blir det så här, man känner bara, nej, nej, nej. Mitt budskap gick. Det hände någonting här på mitten.
Skulle kunna skriva på Google Translate.
Ja, men lite så. Och så svarar det misstänkta jättelångt. Och så får jag tvåordssvar.
Tillbaka.
Ja. Va? Precis. Nej, men vänta. Det.
Ja, men det här är ju, alltså, det här är ju intressant tycker jag det du säger. För att språket är ju så mycket mer än det verbala. Alltså det sagda ordet. Mm. Man tappar ju, alltså, man tappar ju flera dimensioner i kommunikationen om man ska prata via liksom en tredje person. Och allra särskilt om det ska ske om tolken inte ens är närvarande i rummet. Oh,
på en sån telefon. Linje. Nej, men alltså.
Ja, och sen tror jag att många, men det finns också tolkar som i sin iver att vara serviceinriktad och hjälpsam också liksom lägger till, eller så här, man vet ju inte det exakt.
Nej,
vad som
ingen
sägs.
Nej, man är
liksom
helt utelämnad. Mm.
Men man kan få känslan av det, att det inte är exakt ordagrant mina ord som sen ställs till. Och det här är ju samma, det är lika problematiskt i en vård eller i en patient-läkarrelation, alltså att få till det här bra.
Och förmodligen lika frustrerande för den andra.
Ja, men det är
för
klart.
Den vet ju inte vad tolken säger till mig.
Nej. Exakt.
Nej, det är jättesvårt och det är så oerhört svårt att förmedla nyanser.
Ja, det är det.
Nyanserna försvinner ju helt. Det är som att försöka vara rolig på ett språk du inte behärskar.
Nej, men
det går ju inte.
Nej. Och sen handlar det ju faktiskt om, alltså, att de här tolkarna måste ju bli duktiga på liksom den här vokabulären och kanske, alltså, begreppen.
Ja, ja.
Så att det ställer vissa krav på tolken att ha viss liksom kunskap om ämnet.
Ja, tänk på att alla tolkar som sitter på telefonavlyssningen.
Ja, men det där tänkte jag faktiskt på. Men jag tänkte när du var ute på spaning ute och nära människor, om de pratar ett annat språk. Mm. Hade du med dig någon?
Nej, men jag kan alla. Nej. En liten parallell. Nej, men nej, det är såklart att det är skitsvårt.
Ja.
Men då förlitar man sig väldigt mycket till telefonavlyssning och där sitter ju tolkar. Mm. Och de, apropå kunna begrepp, för de har ju massa kodord och så för att de tänker att det skulle eventuellt kunna vara så att jag är avlyssnad. Så tolkarna blir oerhört viktiga. Mm. Och de sitter ju och lyssnar och lyssnar och lyssnar, så de lär ju känna personerna.
Ja,
jag tycker att han låter lite nervös idag.
Ja. Du nämnde där tidigare om barnen som du träffar.
Mm, mm.
Jag har ju ett barn. Och nu vill jag inte påstå att han ljuger, men han är inne i en period.
Det är klart han ljuger. Alla barn ljuger.
Det är klart han ljuger, men jag menar, det är inte liksom hans, vad ska jag säga, mening och vilja.
Nej.
Så här. Men han är inne i en period när hans fantasi är extremt livlig.
Mm.
Och då brukar vi bli lite fnissiga hemma, hans pappa och jag, för att man kan se så här att en historia börjar ofta trovärdigt. Mm. Och väldigt så här, han är säker på hur det har gått till. Och sen så kommer han till en punkt när liksom adderas väldigt, väldigt mycket detaljer.
Mm.
Och han sa och hon sa. Och jag gjorde. Och sen när man säger, men berätta igen.
Mm.
Ja, och då händer någonting. Mm. Då blir det liksom andra detaljer eller inte riktigt samma och sådär. Är det så, Lena? Finns det liksom, kan man se verkligen när någon ljuger?
Jag tycker att vi alltid får börja från början. Alla ljuger ju. Du ljuger, jag ljuger, Lina ljuger.
Ja.
Alla ljuger ju.
Mm.
För att situationen kräver det, för att man inte ska göra folk ledsna och så vidare. Poliser, vi reflekterar ju, eller när vi var poliser, reflekterar dagligen över lögn.
Mm.
Det är en katt och råtta lek.
Mm.
Det är få personer som bara, det var jag gjorde det. Gick till på det här sättet, ska ni veta. Utan det är ju en katt och råtta lek efter liksom, sanningen. Och det är ju deras roll att ljuga och komma undan.
Ja.
Det är dumt om vi själva känner oss kränkta över så här, han ljög för mig. Kan aspirant säga, vet du vad, han ljög.
Han står och ljuger.
Han sa att han inte hade dimljus på. Han hade det. Och man bara, okej, hej hjärtat och välkommen till verkligheten. Du kan liksom inte ta in det här innanför uniformen. Och jag har kikat lite på det här.
Mm.
Det har forskats på om det går att avslöja lögn i cirkus 50 år.
Mm.
Ja.
Och resultaten är motsägelsefulla.
Ja, det är de.
Man kommer inte fram till något egentligen.
Men det finns ju en uppgift som återkommer. Mm. Den här 50-60% Har du läst den?
Nej.
Nej, men att, att man korrekt kan identifiera en lögnare i ungefär 50-60% av fallen. Och då spelar det ingen roll om du är förskolepedagog eller jurist eller polis.
Poliser är inte bättre än andra. Nej. Det är intressant.
Exakt, det är
superintressant. Det kanske är mycket det här känslan när man står framför en person.
Ja.
Oavsett om man... Men också återigen, en polis som har haft 2-3 förhör med en person eller spanat på en person under lång tid, då skulle jag vilja säga att den här procenten går upp.
Ja.
För då har du ett underlag att jämföra med.
Mm. Ja, precis.
Om personen sitter trevlig, belyser saker väldigt antingen detaljerat eller odetaljerat, pratar om olika händelseförlopp.
Mm.
Och sen när man kommer in på pudens kärna och personen ändrar beteende och helt plötsligt får en enorm minneslucka.
Mm.
Och det finns ju rent medicinskt, det finns inga så här svarta minnesluckor där allt blev svart.
Nej.
Just där och då, allt är svart.
Nej,
inte, om du inte har varit medvetslös så kommer du ha någonting. Då har du ju något att jämföra det med.
Ja.
Då skulle jag vilja säga att då kan jag ju säga så här, nu ljuger du. Mm. Du ändrade helt karaktär.
Men är inte det där så frustrerande?
Jo.
När man vet att de blåljuger men får inte fram något.
Nej, men det är frustrerande.
Och där skulle man ju sitta och banka så här, men vad fan?
Och samtidigt så är det väl så att jag menar, en utsaga i, alltså ett förhör kommer ju utvärderas och värderas i rätten. Så alltså, det är ju sällan till en fördel för en person att ljuga. För att det kommer att framgå liksom, förr eller senare.
Du kommer inte framstå som tillförlitlig.
Nej, precis.
Så det du säger är så här, du säger det. Men i domen står att vi kan liksom inte utifrån det här lägga så mycket vikt vid det. Det är en sån här harang. Det går liksom inte att lägga så mycket vikt vid den utsagan. Den ändras för många gånger. Den ändras med jämna steg med när bevisen läggs fram.
Ja,
då ändrar du din utsaga, ändrar lite till, ändrar lite till. Nej, du är inte tillförlitlig. Nej.
Man gör sig liksom en otjänst genom att ljuga.
Kan man inte bara säga det då?
Jo.
Att du kör.
Jo. Mm. Nej, men du kan ju absolut coacha. Ja. Du vet, det här går inte ihop.
Nej.
Det här går inte ihop. Nej, och det sa ju, höll ju Kristin och Therese på med där i 20 polis.
Ja.
Nej, men det här stämmer ju inte.
Nej.
Och sen så gav de dem, som du sa, den lilla blicken och det lilla leendet. Och den andra, man såg hur han bara, okej, tänk. Vad ska jag? Och så kom det så här, det går inte. Men några metoder för att avslöja en lögn, det är att det här med att hålla inne på bevis. Mm. Det är en extremt effektiv metod. Att du vet inte vad jag vet.
Nej.
Och det är min absoluta trumf på det här. Mm. Berätta gärna vad du gjorde igår. Då bara,
var ska jag börja? Vad vet hon?
Ja, och sen, bara ett instick där. Mm. Det är så här att om du själv har upplevt en händelse, då behöver du liksom inte fundera på, du behöver inte konstruera en händelse, utan du plockar fram de delarna väldigt spontant och väldigt fritt. Medan om du inte har upplevt en händelse, då måste du hjärnan först liksom sätta sig in i den händelsen. Hur skulle den kunna ha gått till och vad skulle kunna ha skett? Och då tar det längre tid, man skapar, alltså det är obehagligt att hitta på saker och det kan skapa en stress och ett obehag som kan framstå då som att, alltså man, det kan tolkas som lite så här avvikande då när du ska redogöra för det här.
Och då en sån där effektiv grej, att om du har en lögn så har du liksom förberett dig. Du har också förberett dig på vad du tror att den andra personen kikar efter. Till exempel, den kommer börja bli väldigt detaljerad och så vidare. Så de anstränger sig för att hålla sig undan de liksom normsätten att ljuga på. Men ett sätt som är svårt att ljuga på. Du kan förmodligen beskriva händelseförloppet ganska bra från A till Ö. Men när jag som förhörsledare säger, okej, kan du beskriva det här från andra hållet? Mm. Eller sett från ett annat perspektiv? Mm. I omvänd kronologisk ordning? Mm. Då skiter det sig.
Mm. Ja.
För att du har inte upplevt det. Du har inga minnesbilder, du har inte lukten, du har inte upplevt det på riktigt. Så då blir det att du börjar så här, trampa lite. Och får då behov av att förstärka till exempel.
Ja.
Plus att där spelar ju minnet in, så det här, och det är ju en princip som man kan utnyttja i rätten, att istället för att börja prata om det senast hållda förhöret så kan man börja prata om det första förhöret man höll. För att om man pratar sanning och minns det här naturligt, då bör du kunna, då är det förväntat att du kan plocka upp de minnesbilderna igen. Medan om du hittade på där för ett halvår sedan en story, den är svårare liksom att komma ihåg. Helt enkelt.
Såna här saker som man tror är vanliga tecken på lögn. Till exempel att man blinkar ofta. att man ofta byter kroppsposition, mm, att man kanske ler, tittar upp i taket och sådär. De är ju felaktiga kan man se, utan de, om man skulle kunna plocka ut några vanliga tecken på lögn så är det tvärtom. Man har färre gester, mm, man ger mindre information, mindre detaljer, man har ganska korta svar, mm, mindre affekt som syns på utsidan. Av den enklare att personen sitter och försöker kontrollera sig, mm, för att inte visa de här tecknena.
Mm.
Så en person som väldigt gestikulerar och beskriver invecklat om olika saker och sen helt plötsligt knyter till sig och bara nej, jag minns inte, blir väldigt kortfattad. Ja. Då kan man ju börja hissa upp. Ja. Återigen frågade jag ju Kristin.
Ja.
Hon är duktig på att avslöja lögnare. Mm. Jag skulle, mm, vilja hävda att hon ligger lite högre i procent.
Mm.
Och framförallt då man har fler förhör. För då, mm, har man något att jämföra med. Hennes topp 5 i att avslöja lögner, mm, är ett, det fysiska. Hon säger det är svårt att dölja. Det är svårt att dölja att halsen blir röd.
Mm.
Och sen så var hon också snabb och säga att det kan ju vara naturligt. Du, ja, kan ju bli nervös av att vara utfrågad.
Ja. Det kallas för CGRP-frisättning.
Ja.
Mm. Det är väl ett stresshormon, ju. Mm. Precis som du säger. Och det, jag tänkte på det tidigare när vi pratade om det här med lögnens liksom, natur.
Mm.
Att många blir ju, det skulle jag själv bli, tror jag, stressad och lite nervös i en förhörssituation. Och man kan ju bete sig liksom lite så här halvmärkligt, helt, mm, naturligt.
Mm.
Så därför ska man ju inte dra några stora, nej, slutsatser, nej, av det här som du också nämnde, det här med avvikande kroppsspråk, mm, och flackande blick, mm, och klia sig på näsan och allt det där.
Men ju längre man har haft en person i sin närhet och ju mer man känner personen, hur den brukar svara på frågor och så vidare, när man ser den här snitch-förändringen. Mm. Alltså jag kan stå och prata med en person hur länge som helst.
Mm.
Jag vet att personen har nyckel i sin högra ficka, mm, som leder till en lägenhet där det finns knark. Men, mm, personen vet inte att jag vet det.
Nej.
Och kan stå ganska lugn och så vidare. Mm. Och sen när jag, det räcker med att jag tittar på fickan,
mm, ja,
så får den här personen såna fysiska, mm, tecken. Mm. Det kan vara så att höger ben där nyckeln ligger, mm, börjar skaka.
Mm.
Ja. Personen kan inte låta bli att snegla mot sin egen ficka. Det, mm, kan börja bli nervöst tal och då, mm, vet man så här, okej, jag behöver inte säga, mm, någonting, utan, mm, nu vet du att jag vet. Ja. Mm. Och därmed får du fysiska.
Du har ett övergrepp där. Liksom. Ja. Eller övergrepp, övertag, mm, ska jag säga.
Jag begår
ett övergrepp.
Nej, men då har jag ju ett underlag att jämföra med.
Ja.
Och sen var hon inne på att som jag sa, att lögn i en följd i den kronologiska ordningen är lätt. I omvänd ordning jättesvårt, ja, för lögnare.
Mm.
Och sen så sa hon också det här med att förhörsledaren håller på fakta, som, mm, vi har varit inne på innan. Att jag vet vad du vill att jag ska veta, men jag kommer, mm, inte säga det än, mm, utan jag håller på det. Och låt dig prata fritt. Låt dig snacka in dig i så olika saker. När jag då belyser dig med fakta att vi vet ju att du inte var på plats.
Mm.
Ett foto här, mm, eller en masstömning och så vidare. Mm. Nej, men det blir jättesvårt.
Mm.
Sen, jag vet inte om ni, ja, kommer ihåg det från Tjuv och polis, men en sak som jag reagerade, mm, på som måste upplevas väldigt, väldigt stressande, och särskilt om du har för avsikt att liksom ljuga dig ur en situation, det är den här långa tystnaden, mm, som kan bli, för att det stressar oss människor, mm, naturligt, mm, att sitta i, och liksom, du förväntas prata med någon och så blir det liksom en lång, lång tystnad.
Mm.
Då blir det lätt att man liksom, mm, tror jag, att man börjar prata om någonting, mm, så ja, liksom målar man in, mm, sig själv liksom i ett hörn.
Mm.
Så tålamod verkar ju vara en, mm, riktigt bra grej att ha om, mm, man ska förhöra någon.
Bra, Anna, du tog punkt nummer 4.
Ja,
nej, jättesnyggt, snyggt, snyggt. Den långa tystnaden. Antingen att man inte står ut med tystnaden, men också att man försöker vinna tid.
Mm.
Man ställer motfrågan. Jaha, ja, så du undrade vad jag var då,
mm,
eller?
Mm.
Egentligen bara så här, ja, jag köper mig själv,
ja,
tid. Ja. Tänk för fan just nu.
Ja.
Och sen att man ändrar historien efter vad man får reda på.
Mm.
Och nu just var ju du inne på, Anna, vem är duktig på att hålla på för? Alltså, vad krävs det för knippa egenskaper? Vad, mm, tror du, Lina? Om man skulle få måla upp så här, vad är en duktig förhörsledare?
Jämför med ett förhör med ett barn i din arbetsmiljö.
Nej, men gud, jag
vad
går ju därifrån.
Vad gjorde du ute nu? Berätta.
Nej, men jag är ledsen nu att gå därifrån.
Alltså, tålamod?
Jag skulle ju vara skitdålig.
Mm. Ja, varför tålamod skulle du vara dålig?
Ja, men för jag känner sig, jag orkar inte ta det.
Okej. Okay. Tålamod?
Ja, tålamod och
kolla koll på sina känslor.
Ja, det är det,
ja,
jag hör säga.
Ja.
Och det här att inte ge upp kanske, alltså fortsätta,
mm,
mala,
mm, hela tiden kanske. Mm.
Men också kanske att vara bra på det här och faktiskt skapa någon slags relation, att man känner att personen framför en kan berätta. Alltså mm. att man,
skapa tillit.
Ja, men precis. Mm. Att den misstänkte då inte känner liksom att den här människan vill jag inte prata med. Så. Mm. Ja.
Jag tänker också prestigelöshet som vi har varit inne på. Mm. Att man har en god verbal förmåga, såklart.
Mm. Ja. Blicken.
Och så lite slängd i käften.
Ja, det tror jag är en fördel. Faktiskt.
Men också, det måste ju vara extremt mycket erfarenhet och övning. Du måste, det här är en grej som du... Ja. Det är ingenting du föds inte med. Jag är en grym förhörsledare. Du kan ha talanger för det, men det är ju någonting man måste kunna öva upp ordentligt.
Sen tänker jag en annan sak, att du måste ha en bra perceptionsförmåga och faktiskt minnas själv vad som har sagts liksom 25 minuter tidigare. Mm. Så att du kan plocka upp de här detaljerna utan att behöva liksom gå tillbaka och läsa igenom hela förhöret.
Förmågan att göra lite mentala noteringar som du sen kan dra ut. Och timing skulle jag säga. Timingen att när ska säga vad.
Ja. Och vara lugn. Ja. Mm. Och liksom inte kanske visa att nu
är det så. Precis, man blir lite upphetsad.
Ja, det var ju Therese och Kristin. Shit!
De hade svårt att dölja det.
Bara 6+6 timmar. Det är ungefär så länge man kan sitta och hålla ett förhör.
Ja.
Och bara sitta och vänta ut dem.
Ja.
En annan juridisk grej, vi fick en fråga på livepodden här nu, eller livesändningen på Instagram, om det här med HÄFU. Vad är det? Jag tänkte bara belysa det. HÄFU är en förkortning av hämtning till förhör.
Mm.
Har du blivit hämtad till förhör någon gång?
Nej.
Nej. Alltså, och skyldigheten att infinna sig till förhör, det är ju reglerat i lag. Var och en som kan tänkas lämna uppgifter som har betydelse för en utredning får man hålla förhör med. Och hämtning till förhör, det är egentligen att man utan föregående kallelse hämtar en person till förhör. Används ju oftast på de som är misstänkta för brott, eller om man helt enkelt inte dyker upp när man är kallad till förhör. Så att bli hämtad till förhör behöver inte alltid vara att du, för folk kan fråga så här, men måste jag fly undan riket här nu? Jag ska bli hämtad till förhör. Nej, du kan behöva lämna uppgifter i en utredning som polisen behöver. Du har befunnit dig på en plats där brott begås, till exempel. Och vi behöver höra dig nu.
Precis.
Om vi går vidare här i frågehögen, så den här frågan, har ni någon gång använt av förhörsmetoder på dejt?
Ja.
Anna Ginghede.
Nej, men som sagt, jag har ju för fan knappt varit på dejt. Jag har ju varit ihop med en och samma snubbe i 20 år.
Ja.
Och, ja.
Okej, då gör vi så här. Brukar du använda av förhörsmetoder mot han i ert äktenskap?
Det har hänt.
Pressändning under på marken, bilbatteri, naken med våta strumpor.
Boll i munnen.
Okej, nu behöver vi inte gå den vägen. Ja. Nej, jag vet inte. Men självklart, så man är ju den man är. Man har de kunskap och erfarenheter som det är. Jag skulle nog vilja hävda att... det var ju någon som frågade, gör ni bakgrundskontroller på personen? Nej, inte privat. Inte. Däremot så kanske man har ett försprång i att upptäcka när saker är fishy.
Ja, och sen så
kanske.
Jag vet inte, som när jag pratade med Sixten då, min son.
Ja, men
jag
vill det är förhör.
Ja, men det är förhör.
Ja.
Det tangerar förhör i alla fall.
Ja.
Men, nej, men vissa saker har man väl ändå med sig. Alltså, men berätta nu, berätta från början, vad var det som hände? Du vet när barn blir upphetsad och han kom, tog min boll på skolan och sen sprang han. Ja, men nu tar
berätta
det från
nu
början.
I omvänd kronologisk ordning, Sixten. Jag vill att du börjar med den sista iakttagelsen.
Och jobbar.
Så när mamma gjort en line-up här med några pojkar i din klass, får vi se, är det någon här på den här bilden som du känner igen? Du behöver ta tid på dig, fundera.
Jag älskar. Jag tror att tiden är kommen,
tiden är
för
kommer
att utsätta Lina för ett test.
Gud, det här blir härligt.
Då kommer jag utsätta dig för ett vittnestest nu för att se hur bra du är som vittne.
Ja.
Det här vittnestestet finns i en bok som heter Vittnespsykologi av Per-Anders Granhag. Och han är docent i psykologi.
Ja.
Jätteintressant. Jag har gjort det här på några andra. Känner ingen press.
Nej.
Men de andra var ganska bra.
No.
Nej, skoja. Du kommer få en bild.
Ja.
Behöver du glasögon eller något?
Nej.
Nej, du är inte lika gammal som oss.
Nej.
Du kommer få en bild. Sen kommer du få titta på den i cirka 10 sekunder.
Ja.
Och sen ska du få svara på ett gäng med frågor.
Ja, det får jag inte veta. Vad det är för frågor?
Nej.
Nej.
Jag är ledsen. Okej, här kommer bilden.
för tid, Lena?
1001, 1002.
Ja, vad fan. Ja.
Mm. Och så ska du tänka, nu har du också förflutit kanske 24 timmar. Ja. Nu kommer frågorna.
Mm.
Hur många personer gick att urskilja på
fotot? Jag visste att jag skulle fråga. Mm. Ja, men det var kanske...
Sex?
Sju. Sex.
Ja, vad har du för svar?
Sex.
Sex personer.
Mm.
Hur många av dem satt i baren?
Fyra.
Barmannen som stod i dörren.
Stod det någon i den telefon?
Många kaffekannor gick i vilken hand? Höll.
Såg du mannen med
barmannen som stod i dörröppningen ljus eller mörk rock?
Men gud.
Ja, bra jobbat. Testet är över. Rättning pågår och jag konstaterar att du har
två rätt.
Och att du också gick i fällan. Det här är ju, den belyser ju en sak. Till exempel så var fråga 5 och fråga 8.
Pistolen.
Våga 5 och våga 8 var vilseledande.
Aha.
Det fanns inga kaffekannor alls och det fanns ingen kockmössa.
Nej.
Men i och med att jag frågar dig, såg du mannen med kockmössa? Då har din hjärna redan bestämt att det fanns en man i kockmössa. Mm. Så då svarar du nej i det här fallet.
Mm.
Vilket i sig är rätt, för det fanns ingen. Men i din hjärna har redan konstruerat att det finns en man i kockmössa. Mm. Och det finns också kaffekannor. Och du svarade 3 va? Nej, en svarade du.
Tänkte någon må det ju finnas.
Ja, men det finns ingen.
Nej.
Så istället för att säga...
Oschysst.
Ja. Istället för att säga så här, såg du om det fanns några kaffekannor i lokalen?
Ja.
Nej, jag såg inte det. Då är det mer tillförlitligt än att en.
Mm. Precis.
Men det fanns ingen. Så vikten av att ställa öppna frågor som inte är vilseledande och så vidare.
Mm.
Nu fick du sitta i 10 sekunder på en ganska konig bild.
Ja.
Men det är inte lätt. Det var skitroligt att ha med dig.
Det var så roligt.
Ja, det var riktigt roligt.
Ja.
Och vi får kanske anledning att ta tillbaka Lina. Följ upp.
Jättegärna. Och vi kommer att ha fler tävlingar.
Det är ju så här att Lina har ju sökt polishögskolan.
Ja.
Varför har du gjort det?
Det var en sån här grej som har funnits med ganska länge.
Mm.
Men som man kanske inte riktigt har tagit tag i så.
När tog du beslutet?
Efter typ att börja lyssna på er podd.
Nej, vad roligt!
Nej, men jag tänkte att jag skulle vänta några år.
Ja.
Bli lite äldre, så vidare.
Vill du avslöja din ålder?
Mm, jag är 22, inte alls det. Jag är 21.
Ja. 22. Jag är 22.
Ja. Jag fyller 22.
När du har snittar, tecken på längd. Tecken på längd. Nej. Okay.
Men så då började jag känna så här, men jag vill ju det nu. Ja. Alltså jag står bara och trampar luft.
Men också nyttigt att söka nu, även om du inte kommer in nu, att få testa på rekryteringsprocessen, veta, kanske utvärderas lite grann. Det är jättenyttigt. Man måste inte kliva in det första man gör.
Mm.
Nej, och men jag känner ju, alltså det här är ju så peppigt.
Ja.
Vi måste ju följa liksom Linas väg här. Ja.
Tänk om du får oss som lärare framöver.
Ja.
Jag har ju nämligen en metod när jag föreläser på polisutbildningen. Om det är någon jag känner i lokalen, kanske en kompis barn och så vidare, då pointar jag ut den direkt. Mm. Så i det här fallet skulle jag säga, var är Lina? Sitter 150 pers. Hej Lina, du känner inte mig, men du kommer få svar på alla juridiska frågor idag så fort det blir tyst.
Och
då, den panikblicken man får, de tittar sig runt, så till slut så bara, men kan någon annan jävel svara? Så du vet vad som kommer att skall.
Ja, det vore jättekul.
Nej, oschysst.
Tack för idag.
Tack.
In på vårt Instagram. Maila oss som vanligt på
ljungdahloginghede@gmail.com.
Sprid till allt och alla.
Mm.
Vi ses nästa vecka. All kärlek.
Puss.
Hej.
Hej då.